Nu har det gått betydligt mer än en kvart. De som inte är här får skylla sig själva. De får bli förvirrade och lyssna på det inspelade nu. Och det som jag tänkte göra först av allt, gå igenom lite om kursen. Det har ju varit en veckas paus nu. Och en fråga har jag fått idag som jag förstod att den behöver vi absolut gå igenom. Och det är den här med vad gäller vid inlämningen. Och ska vi se vad vi kan skrivit här. Hur man ska kommentera. Och jag har försökt, det är ju att det finns två stycken sådana här tips. Det ena är att för det första så ska ni alltså kommentera fram efter den 15 december så ska ni ha gjort klart era två inlämningsuppgifter. Det är två rapporter. Ni har gjort två presentationer. Ibland hänger de ihop. Då får ni antingen skriva det tydligt så att om de går ihop, det ska synas att det är två olika rubriker någonstans. Så att man direkt kan matcha det mot de frågorna ni haft eller de frågeområden ni haft. Och inom då de här rapporterna ni lämnar så bör ni då följa den här mallen. Jag återkommer strax till det. Men största frågan av alla då. I början på kursen sa vi att ni ska kommentera två stycken personer. Och vid något tillfälle blandades det ihop med två rapporter. Men varje person gör ju två rapporter. Så den 15 ska ni börja titta på fyra stycken rapporter. Det vill säga från två personer. Och anledningen till att det är två personer var redan från kursens början att det är väldigt svårt att helt och hållet säkra att samtliga på kursen får lite kritik, lite hjälp, lite respons från någon annan student. Om det är så att det bara skulle vara en enda så skulle det finnas en risk att det försvann någon på vägen. Nu får ni lite extra mycket respons från de andra studenterna. Det är hela tanken bakom. Så det blir alltså fyra rapporter vilket motsvarar två studenter. Och precis som tidigare då så väljer ni dem. De som väljer först får naturligtvis välja först. Men ni, om det är någon som redan har valt. Ni väljer genom att gå in i iLearn. Titta på alla rapporter som finns. Och så klickar ni på någon av dem och säger den här vill jag opponera på. Eller den här vill jag kommentera på. Och om någon rapport har fått två sådana kommentarer. Så kan ni inte gå in och säga att jag vill också vara med och kommentera på denna. För då blir det tre stycken på varje.
Jag frågar där. Vissa har ju skrivit ett ämne en dag och sedan en annan dag.
Ja.
Då blir det liksom att om man har skrivit nej, jag vill kommentera på nummer 4.
Ja.
Då måste det bli tydligt att man är då egentligen... Har man då förbundit sig till att ta båda hennes person eller har man inte det? För det kan ju liksom uppstå...
Det kan uppstå en sån situation, ja. Man kan säga att den generella principen i det här läget det är att man måste kommentera på två rapporter och varje person på fyra rapporter, två personer. Om det skulle vara så att det någonstans blandas ihop, det är ju personer som kanske inte gjort två rapporter. Det finns vissa personer som har spritt ut dem på olika tillfällen som du säger. Så är det kvantitativa kravet som gäller. Om till exempel du hittar två som är utspridda, då kan du välja de två. Och låt säga att det allting kan hända på vägen. Det kan ju hända att, rent teoretiskt att medan du sätter upp dig för en av dem så är det någon annan som ja, mer eller mindre misstag sätter upp sig på den andra. Och då skulle du kunna bli rätt sur. Liksom. Jag ville kommentera på den här personen men någon har valt halva personen. Men grundkravet är alltså fyra rapporter. Alla här inne kommer ha chans att kommentera fyra stycken rapporter. Det finns ingen annan möjlighet än att ni skulle ha den att det skulle gå för er.
Men man kan vara två som kommenterar på en rapport.
Absolut.
Det blir ju inte ett problem. Då.
Jo, man kan vara två, men vi sa ju från början att man ska kommentera på två personer. Och det kan ju vara lite vilseledande då, för det kan ju hända. Det kan hända var som helst när folk sätter upp sig. Att någon sätter upp sig på flera olika personer, på tre personer. Så delar upp det sådär. I slutändan ska ni välja fyra stycken rapporter och när ni väljer de fyra rapporterna så får ni inte gå in och välja någon som redan är vald av två studenter. Det är hela grundprincipen.
Och deadline är 15 december.
15 december ska du börja välja.
För det står deadline 15 december.
Ja, men då är det så här med deadline. Att du ska vara klar med din preliminära version den 15 december så att någon kan gå in och titta på den.
Det är inte det som står.
Jo.
Det är som att det deadline is 15 of December for handing comments on other students report.
Ah. Det är ju helt fel. Det är ju helt totalt fel.
For handing in the report ska det bara vara.
Ja, just det, felskrivet. Omedelbart så blir det... Det här var ju inte alls bra. Ja. Allting, det var bara denna som... Jag tror inte det står någon annanstans det felet. Men... Ja. Här ser du rubriken, how to comment. Ju denna meningen är fel, det är väl det som har hänt. Nej då, det kan uppstå något sånt, ja.
Det står säkert. Skulle du vilja repetera bara hur stor del av betyget är de här rapporterna, kommentarer till andras rapporter och hämtan som är den
var det? Ja. Det står här också, tror jag. Vänta, vi kan titta på alltihopa. Dels om vi börjar med den här då. Nej. Det är 17 januari, ja. Visst. Ja, om det står någonstans. All informationen står här. Jag tycker det är som någon sa att det kan ta lite lång tid att gå igenom den en gång till. Så vi tycker nog att läs igenom den, och om det är någon som hittar någonstans att jag har gjort någon sån här typo som du gjorde nu till exempel, ja, så skriv direkt. Nej, men om ni hittar någonting som är motstridigt. Ja. Men jag menar, vi har sagt det här, det finns två deadlines. Det är den 15 december ska du ha lämnat in. Den 17 ska du ha lämnat in din slutgiltiga. Däremellan ska ni vara klara till den 8:e, bestämde vi gemensamt här. 7:e var det, ja. Tur att...
Och du vill fortfarande ha sett två historier? Som man...
Ja, jag vill det.
Var en gång, en och sen?
En historia kan ju vara en presentation, att detta är ett företag. Det behöver inte vara ett drama, liksom. Vi skojar ju lite om det, att det är roligt om det är ett drama. Ja. Det är kul om någon gör en...
Man får göra det.
En rörlig, ja. Det är roligt om man kan se en röd linje i beskrivningen, annars tappar man lätt bort sig. En röd tråd alltså. Ja. Ja. Nej, utan det är så... Vi får nog ta det här ändå, för det är viktigt att ingen tvekar överhuvudtaget. Ni examineras på er slutgiltiga skriftliga inlämningsuppgift. Det är på grund av att det är väldigt svårt att examinera på en presentation. Ni som har gjort bra presentationer, ni har ju fått väldigt mycket feedback och ni kan använda det rakt av i er skriftliga inlämningsuppgift. Däremot så är det ju obligatoriskt att göra någon slags presentation under kursens gång. Men där får man bara så att säga godkänt. Det är ingen betygsgradering. Det är en inlämningsuppgift som, eller det är en uppgift som bara ska klaras av. Du blir bedömd på din slutgiltiga skriftliga inlämningsuppgift. När det gäller det... Okej.
Okay. Ja.
Du får välja precis hur du vill. Däremot så har jag sagt att ni ska ha i er slutgiltiga, det finns ju en mall för det. Och i den mallen så har jag sagt att det ska finnas en frågeställning till läsaren som du illustrerar. Så att man är säkrar att det finns något teoretiskt budskap. Och det kan ju motsvara de frågorna som du ställde när du presenterar. Men det kan också hända att någon har gett dig inspiration så att du väljer två andra frågor.
Får jag fråga bara snabbt innan?
Ja.
För 30% av betyget går ut på att det vi kommenterar muntligt i föreläsningar och seminarier.
Yes.
Och där, det här med att mäta, hur mätbart är allting? Hur går du tillväga?
Ja, det är den mjuka sidan av det. Och där är det så, faktiskt så numera att som universitetslärare så är det min uppgift, min skyldighet att kunna göra bedömningar. Så om någon har sagt, varit väldigt aktiv, sagt väldigt bra saker. Jag tittar på den här skriftliga inlämningsuppgiften, tycker att okej, den här är värd ett B. Eller ett svagt B. Och sen säger jag, ja men personen har ju faktiskt varit aktiv under hela kursen och sagt väldigt bra saker genomgående. Det blir ett starkt B. Om någon ligger på gränsen till att den här personen skulle eventuellt kunna få ett A, men personen har varit extremt passiv under hela kursen och inte sagt någonting alls, då blir det inget A. Så det är tungan på vågen alltså. Och detta är klassiskt, det är standard på inte bara Stockholms universitet utan andra universitet. Den muntliga delen av det hela.
Och för de som läser på distans, vad är skillnaden?
De som läser på distans har helt andra. De har de klassiska betygssättningsmallen. Det vill säga, de blir bedömda helt enligt de här kriterierna. Det är därför jag kallar också att det ska vara en rapport av vetenskaplig karaktär. För då lutar jag mig mot formalia, hur man bedömer vetenskapliga bidrag till en kurs på universitetet. Det finns ett regelverk för det. Det är det är enklare för mig att göra det. Lite tristare kanske. Någon mer fråga om kursens uppläggning så att ingen svävar i okunnighet? En sista kort. Det är okej ändå. Vi kör på. Då tar vi nästa person till rakning. Och vem var det? Jaha. Hon förbereder sig kanske. Vi kan vänta, men då tror jag... Nej, men jag tar upp några viktiga teoretiska saker här under kurs. Jag hade ju tänkt, förra året så var det jag som höll i alla föreläsningarna. Försökte se till så att alla de här olika teorierna kom fram så mycket som möjligt. Och det finns fördelar och nackdelar med varje sätt. En sak som jag upplevt är att det har kommit bort lite granna användandet av modeller. Så jag tänkte göra en snabb här taxonomi. Över modeller. Och taxonomi, det är ju ett sätt att göra modeller också. Ska vi se till så att folk kommer in och ut här. Nu ska du presentera. Hoppsan. Nej, utan nu var det väl... Nu blev det Sara, va? Är det? Det här. Vill ni höra det först? Tar vi en snabb medan ni förbereder er då. Jo, det finns ett antal saker som jag missat då. Att för att kunna förstå en organisation så behöver man ibland beskriva den. Och ett sätt att beskriva en organisation kan man göra i fritext. Man kan beskriva problem i en organisation, till exempel genom att ha såna här psykodynamiska övningar som Sofia hade här för en stund sedan. Men det vanligaste är att man ritar upp grafiska bilder. Och det kan vara två typer av sådana då. Det ena har en temporal dimension. Det andra är en statisk. På de här temporala så kan det vara allt mellan. På den högsta nivån då kan man tala för strategiprocesser. Och det kan man rita grafiskt. Affärsprocesser kommer sedan. Ofta ritar man sådana med burkar, fyrkantiga lådor med streck emellan som har alla möjliga inbördesrelationer. Och sen har man arbetsprocesser. Jag går alltså uppifrån och neråt i en hierarki. Nedanför arbetsprocesser då, det här med workflow, hela dagens tema fanns det en hel föreläsning om något som kallades för workflow. Det är alltså hur arbetet flödar i en organisation.
Jag fick inte upp den. Var det någon som fick det? Jag
informationsprocesser och datorkommunikation kan vi säga här. Och allra längst ner enskilda program då. Datorprogram. Som ni ser är det en väldig hierarki här på de temporala. Man kan gå in på var och en av de här. Man kan bara säga att i början, strategiprocesser brukar man beskriva lite i text. Affärsprocesser, numera har man formaliserade språk för att beskriva. Som man direkt ska kunna översätta till alla de nedanför. Så man börjar uppifrån. Arbetsprocesser, workflow analysis, det är ett helt område. Man kan gå hela kurser på det området. Det handlar om hur jobbar vi tillsammans? Vad levererar du till mig för att vårt arbete ska fungera? Hur ser relationen med en kund ut? Här har man Customer Relationship Management Systems. Det vill säga man har en databas med register över vad vill kunderna, vilka produkter har de, vilka produkter vill de beställa och så vidare. När man väl har gjort det här, då kan man börja titta på informationsprocesserna. Vi har sett här tidigare exempel på flödesscheman. Det är ganska vanligt att man ritar flödesscheman. Och det temporala, det betyder egentligen samma sak som tid. Det vill säga ett flödesschema är att man kan rita så här. Först gör man steg 1 och sen gör man steg 2. Och sen så kan man rita en sån här. Om användaren får en fråga om det gäller någonting. Och så blir det då, är det ja så fortsätter man. Är det nej så går man till en annan typ av händelser och så flödar allt i systemet. Den här typen av scheman kan översättas direkt till programtext i ett datorprogram. Men man vill ju inte börja snickra på ett datorprogram innan ledningen vet hur alla processer ser ut. För om ledningen inte vet det så hamnar de i knät på de här IT-teknikerna och då fungerar aldrig systemen när de ska implementeras. Så man vill alltså börja uppifrån, man vill ha det systemvetenskapliga perspektivet då. På varje nivå kan man behöva rita modeller. Och hade det här varit en 15 eller 20 poängs kurs, då hade jag tyckt att det är absolut nödvändigt att vi ritar modeller på alla de här. Tyvärr hinner vi inte sånt. Det är bara att jag behöver nämna att det finns. Taxonomi betyder ärftlighet. Det som är taxonomi här är att man delar upp någonting generellt i underbegrepp. Man kan säga ungefär att taxonomier är, det finns däggdjur. Bland däggdjuren finns det fyrbenta djur och det finns tvåbenta däggdjur och så vidare. Och på en ännu högre nivå så finns det levande djur. Och på en undernivå av däggdjuren kommer det apor och människor. Och så delar man upp aporna i schimpanser och gorillor och så vidare. Och en annan grej är insekter. Taxonomi är när man delar upp någonting generellt i mindre begrepp. Det genomsyrar hela datavetenskapen, det här med taxonomier, att man försöker generalisera saker och ting. Vi har talat om att man ska standardisera. Om man standardiserar, då tar man alla möjliga olika begrepp som finns och så generaliserar man, hittar mer och mer generella saker tills man har nått ett enda standardbegrepp som täcker hela den här verkligheten. Ju mer man kan standardisera, desto lättare är det att få kontroll över allting i en stor organisation. Vi har bara gått igenom det här på en ganska, vad ska man säga, mjuk nivå. Vi har diskuterat det, vi har talat om det. Hade varit en kurs till, hade den varit lite mer tekniskt här, som inte brukar vara så populärt, men då hade vi övat på det. Då hade vi haft sådana här laborationer och ritat hela tiden och försökt göra allt det här och skissat fram, ritat, tagit en organisation och delat upp den i delar och sagt hur man kan förbättra den här lilla rutinen och den här lilla rutinen. Då hade det varit renodlad datavetenskap, 5 poäng eller 7,5 poäng. Men nu är det ju ledarskapsperspektivet som ska liksom styra det hela. Så vi refererar till de här sakerna. Statiska beskrivningar kan vara ett nätverk. Ett nätverk rör sig ju inte i tiden. Man kopplar ihop olika databaser, man kopplar ihop datorer, man kopplar ihop organisationer. Man säger vilken avdelning har en relation till en annan avdelning och hur ser den relationen ut? När det gäller internet talar man om semantiska nätverk, det vill säga en länk från en hemsida går ju till en annan hemsida. På samma sätt kan man säga att en avdelning i en organisation är på olika sätt länkad till en annan avdelning. Jag hade tänkt rita upp ett detaljerat träd här på var och en av dem, men jag tar det här väldigt snabbt nu, för vi ska ju hinna gå igenom det som de andra säger. Vi har redan varit inne på konceptuella modeller. Och där visade Pega en perfekt syntax, en klassisk syntax, vad man behöver tänka på när man börjar skissa på det som ska läggas in i en relationsdatabas. En konceptuell modell handlar alltså om hur en statisk verklighet är relaterad. Såna här, de statiska modellerna kan till exempel vara organisationen, här är chefen. Och sen har vi de olika divisionerna här. Och varje division har en liten enhet som gör det ena och det andra. Lite ekonomi, lite produktion och så vidare. Den här, det är ju inget som rör sig i en sån här beskrivning. I alla de här handlar om hur information kommer in i ena ändan och så behandlas den i processer och så kommer den ut i andra ändan. Sånt här behöver man göra för att få kontroll, för att kunna styra. Och ju mer kontroll man har, ju bättre modeller man ritat, paradoxalt då, ju mer kan man släppa människor fria. Ett annat exempel på det är som jag gav respons till Sofia här, att just för att hon var så extremt styrande på detaljnivå här. Hon tvingade mig att ställa fram borden här framme vid tavlan för att det skulle fungera bra. Tänkte jag, oj vad hon vill bestämma Sofia. Men just för att hon gjorde det så jädra klart så kunde hon släppa fri oss i leken. Det är ett exempel som illustrerar den här relationen mellan kaos, mjuka värden, inspiration och den hårda formaliserade synen som man har inom den systemvetenskapliga världen. Så man behöver alltså rita modeller. Många modeller. Och det skulle vara rätt kul att ha med en grupp som er här. Och man hade hela jäkla kursen. Från första till sista dagen. Att ni bara testar modell efter modell efter modell. Och ritade och ritade. Ni som har gått kurser i projektledning. Ni vet ju vilken kraft det är när man ser ett sånt här pärtschema. Hur hänger de olika arbetsprocesserna ihop? Vad är det för beroenden som finns? Vilken arbetsprocess måste vara avslutad innan nästa kan starta? Om man inte har klart för sig alla interdependencies, alla beroenden som finns mellan olika aktörer i en organisation, så är det väldigt svårt att styra organisationen. Man behöver alltså få klarhet i det. Och då är det bra om ni känner till att det finns två olika sätt. Det ena handlar om processerna i organisationen. Det andra handlar om i stort sett en del förenklade, så att det handlar om databaserna. Det handlar om data, det vill säga information som är lagrad någonstans och som hämtas. Den rör sig ju inte när den finns inne i databasen, utan man kan säga att den är statisk. Det som rör sig, det är hur man har såna här arbetsprocesser, datorkommunikation, datorprogram som lagrar information i en databas och hämtar den i databasen. Men hela organisationen i sig ska ju vara ganska statisk, så man ser att den har en struktur, den har en form, den ska ha en stabilitet, den ska vara balanserad. Och dessutom det som vi varit inne på under den här kursen, alla i organisationen bör helst veta så mycket som möjligt om vad alla andra gör. Det här perspektivet att det ska vara en holistisk organisation. Man ska inte sitta på någon liten avdelning och inte ha någon aning om vad som händer, för då är det väldigt svårt att kommunicera. Det är svårt att säga när någonting är fel. Om alla har en känsla för vad som händer i organisationen så går det lättare. Men den som bör ha den känslan först av allt, det är ju ni när ni är chefer. Så ni behöver sitta och använda alla de här ritmetoderna som finns. Och då kan man tycka att det här är ju ruskigt komplicerat. För när man håller på med sånt här inom datavärlden så har man väldigt komplexa grammatiker för att de ska vara 100% säkra. Man använder matematiska symboler hit och dit, så det kan behövas en utbildning för var och en av alla de här modellerna. När man håller på med sånt här använder man ett språk som heter UML till exempel, Unified Modeling Language, för att visa hur alla delar av organisationen hänger ihop. Jag kan ta en tredje grupp här och kalla den för hybrid. Det finns enkla modeller som kombinera den här temporala och det statiska Och en variant av det här har vi pratat om, rich pictures. När man sitter på ett möte, om det var ett ledningsgruppsmöte, här skulle man använda det antagligen, då ritar man på tavlan, man sätter gula lappar och drar streck emellan. Hur hänger det ihop egentligen? Vem vill prata med vem i den här organisationen? Ibland kan det räcka med det. Det är en del som säger att man behöver alltså inte gå in på detaljnivå. Man behöver inte kunna grammatiken. Det är väl det som ni kan ta till er av det här. För när jag ritar upp den här lilla beskrivningen så kan ju ni känna plötsligt att det här är oändligt mycket jobb. Det är oändligt komplicerat. Jag vill inte bli någon tekniker. Jag vill inte hålla på med data. De är så tråkiga, alla sådana människor. Jag kommer aldrig göra det. Men det som ni kan behålla av det hela är att man behöver aldrig gå in, utan det räcker med att man förstår lite principerna. Hur hänger delarna ihop? Och det som jag beskrivit här då är att hur hänger delarna ihop tidsmässigt? Och i boken, den första enkla boken ni läste, Meadows, då handlade ju allt om input och output. Hon kanske förenklade lite väl mycket där. Går man ett steg till så ska man hitta i alla de processerna som finns mellan input och output, så finns det ju många beroenden. Och det har varit inne på många gånger, och den tunga, tjocka läroboken tar ju upp det ganska mycket. System dynamics. Hur alla delar inne i systemet påverkar varandra. Och det är ju enkelt för oss att prata om det här. Det är hur lätt som helst att säga att det får de inte göra. Man måste ha en klar blick över allt, och det får inte vara några beroenden som stör helheten och hit och dit. Det låter ju fint när man pratar om det. Men hur kan man upptäcka det? Hur kan man se det? Hur kan man rent konkret formalisera så att det verkligen blir en översiktlig helhet som är balanserad och konsistent, och det går att implementera utan att det blir några följdverkningar? Då blir det svårare. Men då kan man använda sin konstnärliga verksamhet här till att rita till exempel. Man kan kopiera en sån här grammatik, flödesschema, där man tittar på olika, om det är åt ena hållet eller andra. Den här grammatiken kan man bygga ut hur långt som helst. Hur allting, informationen flödar i informationen. Och det är ju tidsdimensionen, att det går uppifrån och ner i ett sånt här schema. Det finns andra grammatiker där man ritar tiden ifrån vänster till höger. På x-axeln, hur saker och ting ändras. Men man kan behöva skissa. Och det som ni kan tänka på där också, att det är ju inte bara det ena som är lämpligt, utan har man väl gjort ett flödesschema så behöver man sen definiera alla data. Den här statiska världen, den information som ska in i databasen och som ska ut ur databasen. Det här kan vara ett lager på företaget. Hur mycket har vi i lagret? Hur mycket ska vi plocka ur lagret? Kundregister. Vilka kunder har vi? Vad har de beställt? Vad har de inte beställt? Flygresor. Vad är det? Hur många platser finns det kvar på flyget? Och så vidare. Allting som ska ut och in i systemet, ja.
UML, vad är det? Kommunikation där, alltså tidsaspekten, att det går upp och ner.
Ja.
Men är inte det relationellt? Det går väl på båda hållen?
I många av de här modellerna så gör man så att för enkelhetens skull så beskriver man det uppifrån och ner. Sen finns det ju en feedbackprocess då ofta som handlar om att till exempel, om vi talar ren programmering, om detta skulle vara en modell, skulle man säga att här är det en sån här villkorssats. Så antingen fortsätter man eller också börjar man om från början. Då kallar man det här för en iteration. Det är något som upprepas hela tiden. I programmering så är det en while-sats eller en for-loop eller något sånt där. Det är någonting som snurrar runt. Och processer är ju sådana så att de ofta snurrar. Men man försöker rita allt som händer i en enda riktning, bara för att det är enklare att rent grafiskt åskådliggöra. Och sen finns det ett villkor som säger att fortsätt eller börja om från början. Eller snurra här tills produkter är levererade till alla kunder. Eller snurra här tills det inte finns något mer som vill koppla upp sig på nätverket eller något sånt där. Så alla datorsystem som finns är baserade på att det är någonting som snurrar där hela tiden. Och lyssnar av någonting. Och händer det någonting så triggas en process som triggar andra processer. Och det är de man behöver modellera när man gör datorsystem. Men ett systemvetenskapligt perspektiv för er som ledare handlar ju inte om att ni ska tillverka datorsystem. Utan ni ska designa en organisation. Det är det ni ska lära er på den här kursen. Att kunna designa en organisation. I andra utbildningar kan man lära sig hur handskas man med en befintlig organisation. Det är ju ett perspektiv. Men hur skapar man en? Hur gör man den till att bli logisk? Hur kan man skapa modeller för alla delar av organisationen? Det är ju det vi tar upp på den här kursen. Men vi går inte in på de här tekniska detaljerna, utan vi tar upp de här mjukare aspekterna som är i form av alla de frågeställningar ni tar upp. Vi talar om incitamentsystem, men då beskriver vi det inte som databaser och villkor och hur mycket man måste prestera för att få visst antal kronor extra i lön och så vidare. Det kunde vi gjort, men det tar en jättelång tid att göra det. Vi ligger ju på den här, ska vi säga, generella nivån hela tiden i den här kursen. Så det var mitt lilla bakgrundsperspektiv som jag skulle göra medans Sara var ute och gjorde något annat. Det var Helena som var först. Det hade vi bestämt nu. UML, Unified Modeling Language. Och det är så att, igen, ju mer man formaliserar, desto riskablare är det att man murar in sig i den här byråkratifällan. Man skapar system som hindrar, som hjälper mer än de hjälper. Och därför vill man alltid att alla system ska vara universella och generella. Jag hade ett exempel på det tidigare. Vi hade inte haft något internet idag i världen om man inte hittat ett universellt kommunikationsprotokoll. Alla som hänger på internet måste anpassa sig till TCP/IP-protokollet, annars får man inte vara med. Och i sådana här modeller är det lite samma sak. När man sitter i en organisation så måste man klargöra att denna grammatik använder jag i min modell. Och om man komplicerar den för mycket så kanske någon annan har en komplex grammatik i en annan modell. Och så sitter alla bara och tjafsar hela tiden och säger, men så tycker inte jag, så ser inte jag det, vi ser det på ett annat sätt. Människor behöver enas om ett språk. Och det mjuka sättet är att först enas här uppe om någon strategi, eller ännu högre, det har vi inte varit inne på alls, en kultur. Hur vill vi ha det? Vad har vi för mål? Vem är vi? Vad har vi för identitet? Om man hittat det kan man sedan successivt enas om en enda modell. Unified Modeling Language var ett svar på väldigt mycket friktion i den här systemvetenskapliga världen om hur ritar vi modeller. Då försökte man sätta en standard för det. Alla ska använda samma typer av modeller. Så det här är en grammatik för alla de här olika typerna av processer. Man kan göra databaser, man kan göra flödesscheman, man kan göra allt i Unified Modeling Language. Det skulle man också kunnat lära sig på en sån här kurs, men det hinner vi inte. Och du ville någonting?
Ja, det var bara en fråga. Du gick igenom det här nu för att du känner att vi inte riktigt tagit upp det här när vi har presenterat muntligt.
Ja, det har varit lite modeller, men man kan säga nackdelen med det här flipped classroom, det har jag upplevt nu, det är sånt man inte märker förrän när tiden går, det är att det blir lite fragmenterat.
Och då tänkte jag sen när examination kommer.
Ja, jo.
Och det jag menar är liksom, ska du gå in lite djupare sen bara så att vi är förberedda på det tekniska, eller kommer provet istället anpassas till våran så kallade fragmenterade classroom, tänker jag.
Det skulle ju vara orättvist om jag som lärare ställde frågor som ni inte haft en chans att studera. Man kan säga så på en universitetskurs att man kan ställa frågor som visar om man har förstått de principer som man generellt gått igenom, som ni sen visar att ni kan eller inte kan genom en implementationsfråga. Jag behöver inte gå igenom detalj hur någonting implementeras. Å andra sidan, det ska ju kännas rättvist, det ska ju kännas bra. Så det är min professionella kunskap jag måste använda. Jag kan ju inte ställa en fråga om hur fungerar UML. Det skulle ju vara, då skulle ni kunna hänga mig, för då skulle jag bara anmäla mig så hänger någon annan mig i så fall. Så det är ganska lätt. Det går inte. Jag kan bara ställa frågor till er som handlar antingen om det som någon av er gått igenom och som vi alla kommenterat, som bör vara relaterat till det som står i de två läroböckerna. Kan också vara relaterat till det material som finns på hemsidan, men helst ska ju allting överlappa. Böckerna ska överlappa det jag säger, ska överlappa det ni säger, ska överlappa länkarna. Så det ska bara finnas. Det finns ju 5-6 källor till samma kunskap. Men
hur ska vi plugga då? Ska vi plugga på varandras presentationer?
Jag tycker så här, jag kommer göra så rent konkret. Att jag går igenom, jag har ett antal frågor redan från tidigare kurser. Så går jag igenom dem, så ser jag, har vi gått igenom detta denna gången? Det kommer finnas en del saker som vi inte gått igenom. Bland annat har vi gått igenom ganska lite sånt här. Vi har inte gått igenom så mycket workflow. Det var en hel föreläsning förra gången. Å andra sidan har vi hunnit gå igenom mycket mer på andra saker. Jag kommer gå igenom alla presentationer och kolla, har vi gått igenom det här eller inte tillräckligt mycket för att det ska täcka den här frågan som redan finns. Och då stryker jag många frågor. Sen kommer jag upptäcka att vi har ju faktiskt gått igenom en hel del saker som jag inte har frågor till. Och då kommer jag ställa en fråga för varje sak som vi har gått igenom här gemensamt. Eller som ni har presenterat. Och då, det är liksom så jag jobbar då. Det ska ju kännas någorlunda bra alltihopa. Det kan hända, det brukar hända att jag plockar upp någonting som jag tyckte var så klart för alla. Som flera stycken tycker att det där har du knappt pratat alls om eller någonting. I allra värsta fall, det händer mig varannat eller var tredje år. Så är det någon som upptäcker att det finns en fråga som vi inte har gått igenom. Och då är jag tvungen att göra en pudel om någon upptäcker någonting sånt. Om många studenter säger, men det här är ju ren galenskap. Det handlar ju, ingen har tagit upp det någonsin. Och då stryks den från tentan. Man sänker gränsen med en poäng och så stryks frågan. Men så det är ju mitt jobb liksom. Det är alla lärares jobb att man får inte hålla på och ställa massa frågor om sånt som inte ni haft möjlighet att tillgodogöra er under kursen.
De här frågorna som vi presenterar, litteraturen matchar ju inte riktigt frågorna rakt av. Så det är lite svårt om man ska repetera. Hur ska man gå tillväga då?
Litteraturen är ju referenslitteratur till stor del. Och jag kan ju bara ge ett tips där. Det är ju att eftersom vi har era presentationer som ett slags ryggrad i hela kursen. Det är ett slags skelett för vad det ska handla om. Så tycker jag, om jag var en student skulle jag känna att jag går igenom alla de här skriftliga rapporterna som gjorts. De ska ju innehålla essensen på kursen. Är det någonting som jag tycker är att det här förstår jag inte någonting av. Det förefaller självklart för författaren, men jag förstår inte alls. Jag förstår inte vad det där till exempel, om vi tar någon av era presentationer, någon som gjort någonting, vad menar man egentligen med det här? Då får man gå till kanske boken och se om det finns någonting motsvarande information där. Säg att någon talar om systemdynamik och simuleringar eller något sånt där. Och det har ju nämnts här, men det kanske inte gått in i detalj på det. Då använder man boken för att känna att nu fattar jag det här. Nu förstår jag. Jag har ju velat att ni, när ni gör era inlämningsuppgifter, att ni gör det i form av en beskrivning som innehåller så att säga en fråga. Det ska finnas. De beskriver någonting som är någon slags teori som har en lösning, som har ett svar. En av fördelarna med det är lite knowledge management perspektiv. Vi går ju från informationssamhället in i kunskapssamhället där man vill representera och beskriva kunskap för att återvinna, återanvända kunskap. Och då vill jag på den här kursen att ni ska lära er värdet av det. Ni ska lära er värdet av att presentera avancerade saker. Den som är bäst på att presentera en vision, en teori eller någonting, det är ju den personen som man vill ha som chef. Vi kommer stå inför det i framtiden, så jag hade ju helst velat liksom, att vi hade, eller ni har gjort det. Vi har gjort det jättemycket här, det är därför ni presenterar hela tiden. För att det är det som ni kommer göra som chefer i framtiden. Sen kan man säga att det är ju inte det som är själva teorierna. Men att kunna handskas med teorierna, kunna prata om dem, kunna kommunicera om dem, det är oerhört viktigt. Så läs allas presentationer, och de är ju klara 15 december. Och sen så har ni kommenterat varandras. Så alla personer har ju möjlighet att uppdatera sina presentationer. Just det brukar man ha. Midnatt, ja. För allting. Och sen, jag skulle vilja säga att det borde räcka för var och en av er. Men jag vet ju inte hur ni skriver era presentationer. Och därför kan det hända att det kan till och med kännas av några av er att det hände någonting under någon dag som var intressant. Några av er kommer att ha missat några tillfällen. Där vill jag också säga något sånt. Jag kommer skicka ett mejl till alla de som har missat närvaron här vissa gånger. Och för att reda ut det. För det kan ju kännas, vi vill inte ha en lång diskussion här nu om hur ni ska komplettera. Några har redan kompletterat, andra har inte kompletterat på något sätt. när ni varit frånvarande. Vi kan göra det på ett enkelt sätt, men inte gemensamt här, för det gäller ju inte alla. Bara så att vi har avklarat det. Är det tydligt nu?
Ja.
Bra, då kör vi. Kör på. Har du någon sticka? Den är för liten. Eller kan man sätta in en sån? Det kanske går. Vi försöker. Men vad har du här? Det är ju massvis med ansökan.
Master,
förstod
du
vad
det
master där? Vad sa du?
Var det en master
där? Där.
Nu ska vi se PP.
Här kommer den.
Hur man undviker att folk arbetar mot olika mål eller har olika intentioner.
Nej, tack, då somnar jag. Nej, det går inte.
Det går inte.
Jag
ville släcka några lampor, men jag kunde inte.
Kanske om det går här framme då.
Ja.
Men vänta lite, måste kan man gå och titta hur...
Ja,
vi har en lång omröstningsprocess.
Vad sa du din förra fråga var, Helena?
Jag ska vänta lite här nu. Jag måste bara kolla.
Vi skiter i det.
Det ska få en välfungerande ventilation i ett modernt hus. Man kan inte öppna. Vi kan öppna en dörr kanske.
Då går larmet.
Oj.
Så det går inte.
Ni får sluta andas så mycket.
Ställa oss upp och hoppa lite.
Ja, gör det. Ställ er upp och hoppa lite.
Men hade inte du det förut? Det var väl du som ville att vi skulle hoppa förut?
Nej, men... Va?
En ny övning?
Ja, vi kan göra en ny övning. Ställ er två och två där, så kan ni spegla varandra. Det är helt okej. Gör det. Ja. På riktigt.
Du håller på där.
Vad ni kan göra då? Gå upp. Och så kommer ni ihåg vilken grupp ni var i sist. Jag tänkte att jag skulle fortsätta lite. Antingen går ni upp, ni går ut där och så kommer ni in och formerat er tre och tre. Antingen samma grupp som förra gången eller så. Så får ni röra.
Ska vi gå ut och sen gå in igen?
Måste man komma in där borta?
Vi kommer in som nya människor.
Ja, vad smart. Det blir ju luft här inne nu. Ja, jag fattar inte det heller. Det är något fel i den här ventilationsgrejen alltså. Ja.
Ni får göra som ni vill. Ni kan stå en stund så slipper ni bli så trötta. Är ni tre?
Ja,
ja. Ja, det är okej. Ja, det är okej. Det är jättebra. Nej. Ja, men grejen var ju förra gången så fick ni ju försöka åstadkomma en middag. Ja, och då hade ni olika intention. Jag tänker att om man ska ha ett möte eller om man ska jobba mot samma mål så behöver man ha samma intention. Så nu tänkte jag att vi skulle prova en annan grej. Nu ska ni ha samma intention. Och jag har liksom bestämt och det är fortfarande... Nej, nu ska vi lyssna här. Vi ska göra en konferensmiddag. Men jag har bestämt nu. Intentionen är att det ska vara ett landtema. Alltså att det ska vara... Ni får bestämma. Italiensk, kinesisk, fransk, whatever. Men det ska vara enkelt att fixa. Alla ska på något sätt tycka att det är trevligt och tycka om maten. Och det ska skapa en trevlig stämning. Och det är på en konferens. och ni ska komma överens. Vilket landtema, inga ingrediens, ingenting. Ja. Tillåt allas förslag innan ni börjar argumentera och bara låt det sjunka in. Värdera förslagen gentemot den här intentionen då. Alltså att det ska vara trevligt, alla ska tycka om. Och så bestämmer ni det som passar bäst och funderar över om det är rimligt. Okej, går att fixa. Annars får ni bestämma något annat ifall det inte går.
Så vi lagar maten själv eller?
Nej, man kan köpa det. Ah, okay. Ni ska bara komma överens. Och nu har ni samma intention. Ja. Okej? Okay? Klara, färdiga. Gå. Räck upp handen när ni är klara.